Sassa brassa mandelmassa och hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio, en av Sveriges största filmpodcast. Det är jag, Tommy Jansson, och med mig idag har vi Niklas Lundqvist.
Yes, hallå.
Och Emilio Spinetti från fjärran söder, Italien.
Öster. Sitter i Nacka.
Close enough. Allt väl, mina vänner.
Verkligen, verkligen.
Ja, det är bra. Känns som vi har mycket att tala om.
Jaha, du hoppar in direkt på schemat. Du vill inte berätta om dina Håkan Hellström-anekdoter du hade i helgen.
Nej, att det var väldigt trevlig konsert, men att Håkan Hellströms fans kan bli ganska så här bitchiga mot varandra. Min kompis Lisa började nästan slåss med en annan tjej från fram vid scenen. Så det finns ett mörker där ändå.
Kanske är gamla sån här Broder Daniel.
Jag skulle säga det.
Ja.
Det är väl kvar än idag. Ja.
Spökar där på festivalområdet. Ja.
Vi har ett fullspäckat schema idag. Niklas, vad är det för filmer vi ska prata om?
Huvudsakligen så är det, ska ha Emilio varit och sett One Direction-filmen, This Is Us.
Är det huvudsakligen?
Ja, det måste väl anses vara huvudet.
Så vi kommer sälja in det här avsnittet.
Ja, skifta ja, lite exakt. Fokus, tycker jag. Men okej. Okay. Ja.
Några nya målgrupper. Ja. Vi ska...
Precis.
Vi ska även prata om Netflix-serien Orange is the New Black och sen trollkarlsfilmen Now You See Me och skräckrullen The Conjuring.
Fullspäckad, som du sa, Tommy.
Fan, vad skönt! Men vi har lite nyheter vi kanske vill riva av också. Niklas, du håller ju på att hoppa i stolen nästan. Du vill ju fråga Emilio någonting.
Just det. Från att vara totalt ointresserad av Avengers 2 så har den nu rusat upp bland filmer som jag i alla fall lite intresserad av. För att en gammal favorit, skådis James Spader, har då säkrat skurkrollen som en karaktär som heter Ultron. Filmen heter ju Avengers 2 Age of Ultron, vill jag minnas. Och då är jag nyfiken på vem den här Ultron är och varför James Spader har fått rollen och Emilios reflektioner kring det här.
Får jag bara avbryta det snabbt innan. James Spader, är du fan av honom?
Ja, men lite så hatkärlek. Det är mest vår gamla musikläggare Daniel Gleisner som har ett lite så ambivalent förhållande till James Spader. Vi såg honom i den här Stargate-filmen och tyckte han var fantastisk där. Och där var han också en hjälte och han hette Daniel också, precis som Daniel Gleisner. Sen så märkte vi att han hade gjort mest så här sliskiga roller i filmer som Sex, Lögner och ett videoband och Wolf, Crash.
Han har varit med i Boston Legal, har varit med Star Trek.
Boston Legal?
Ja, vad heter han? Captain Kirk.
Captain Kirk.
William Shatner.
Ja, tack.
Du satt långt inne.
Bajsandes.
Men han är ju ingen annan för mig, han är ju bara Kirk. Det är bara...
På toaletten i Nacka. Han har ju även gjort en cameo i Seinfeld också.
Har vi med Lincoln?
Ja, just det.
Jaha, du kommer inte ihåg.
Det har vi redan förträngt.
Ja.
Men den här Ultron, är det den här figuren som dyker upp i sluttexterna på Avengers 1?
Nej.
Nej, det är det inte. Ultron är en... robot skapad av vad heter han, Pym.
Beror på vilken story du läser förstås.
Ja, det kan du. Jag vet inte jävla mycket om honom. Jag är inte så jätte Avengers-människa.
Jag kanske ska ta över då.
Ja, det kan du göra det. Men för det jag vet är väl att han är, alltså Henry Pym skapade honom, alltså han ville jobba med AI så då skapade han honom och sen skete sig.
Så det är en AI som har spårat ur helt enkelt?
Ja.
Tror du att han kommer vara ganska omänsklig i den här rollen?
Jag har ingen aning.
Vad hoppas du på?
Jag hoppas inte på någonting. Alltså grejen är...
Tråkigt.
Ja, men alltså, jag är inte så jätte-Avengers-människa så jag vet inte vem Ultron är. Så jag har ingen koppling till honom personligen. Det blir väl kul att se en ny skurk men jag vet inte vem han är så han kan spela honom hur fan han vill. Och jag har ingen koppling på James Spader heller. Så jag är helt likgiltig till det här och,
helt fel person att fråga.
Ja, faktiskt.
Men varför är inte den här skurken då som dök upp i sluttexten i jätten, ska inte han vara med? Var det
jag
någonting?
Antar att han ska vara med, jag vet faktiskt inte.
Han kommer säkert dyka. De spar nog honom till tredje filmen.
Jaha.
Han ska vara lite smockad i luften kanske.
Han hänger där.
I en annan dimension.
Just det. Ja, men det, då var det inte så mycket mer. Ja,
det jag har lyssnat på vissa podcast när de har pratat om den här Ultras. Det finns ju många olika sådana här stories, origins och sådär, där de tar hand om den här. Och de läste väl en som heter exakt samma sak som undertiteln till Avengers 2, alltså Age of Ultron. Där de ska tydligen åka tillbaks i tiden för att stoppa den här Ultron, alltså uppfinningen. För han ska tydligen demolera hela världen och han ska tydligen vara svårstoppad eftersom han har någon knasig metall eller någonting i kroppen. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag är inte så jätteintresserad jag heller, men jag lyssnar på det där i alla fall. Men vilket händer då att de rör ihop det massor med tidsresor och paradoxer när de åker tillbaks. Och Ultron inte uppfunnits så är det massor med andra uppfinningar som inte finns och världen ser problematisk ut och hej och ha. Så måste de åka tillbaka igen. Då är det Wolverine förstås som åker tillbaka i tiden. Så, men de hade tydligen gått ut med det också att den fick ju rätt så dålig den, just den Origin-serien vart rätt så sågad av fansen vad jag fattar det som. Men gänget som gör den här filmen nu, det är väl fortfarande Josh Whedon antar jag. Mm. Har vi gått ut och sagt att det är ett nytt och originellt manus. Ja, fräscht manus. Det har ingenting med serietidningen att göra. Så det kommer, vi kommer nog inte bli några tidsresor som...
Det jag är mer intresserad av i sådana fall är att vi kommer ha Quicksilver och Scarlet Witch med i nästa Avengers-film.
Scarlet Witch, är hon med i Marvel vs. Capcom?
Jag tror att hon är det.
Jag känner igen det namnet, jag vet inte vem det är, men...
Ja, men hon och Quicksilver är Magnetos ungar.
Oj.
Mm.
Så det blir action-packed. Yeah.
Men du peppar på Avengers 2 då, Emilio?
Alltså, jag gillade ju ettan. Men som sagt, jag vet inte vad skurken är i den här filmen. Så jag, det är ju...
Ultros.
Ultron.
Ultros
är helvete. Ultros är bläckfisken i Final Fantasy 6. Just det.
Kanske kommande skurk. Ultron föder Ultros. En av de svåraste bossarna i Final Fantasy-serien.
Ja, han hänger kvar länge i...
Operahuset.
I Operahuset. Ja, ett sidospår.
Ja, det, om vi ska försöka ta oss tillbaka till vad det nu är vi pratar om. Age of Ultron, vet inte vad som kommer hända. Det får vi vänta på med spänning. Har vi någonting annat att prata om?
Ja, jag och Niklas, efter senaste veckan när vi såg senaste Woody Allen-filmen och vi var väl rätt så överens om att det var en bra, schysst Woody-ulle. Och man fick väl lite mer smak efteråt. Så Niklas har ju sett en Woody-film och jag har sett en Woody-film. Jag kan bara säga min lite snabbt här. Jag såg ju Vicky Kristina Barcelona. Jag vet inte om det är rätt ordning, men Barcelona är sist i alla fall. svin dålig. Woody har pajat ännu en charterresa för mig. Först förstörde han mina planer att åka till Rom och sen Paris och nu är det Barcelona. Så, jag vet inte. Det är svin dålig. En tvåa är det faktiskt. Skit dålig musik. Det är det här Woody är sämst på. Ointressanta personer som bara springer runt i Barcelona och målar konst.
Det har ju funnits snack om att han har blivit erbjuden att göra en film i Stockholm. Emilio. Är det någonting som du skulle...
Göra
en cameo.
Ja, för det är nästan alltså. Det... Nej, men det är väl klart. Det skulle vara skitspännande att se vad han kan göra om Stockholm. Alltså, vi hoppas ju på en Paris eller San Francisco då i sådana fall.
Jag tänker mig att han gör en inslag på Vasamuseet.
Borde han nästan göra, tycker jag.
Romanser mellan guiderna kanske som kan utvecklas.
Ja, ja. Då ställer
från Vasa with love. Ja. Men däremot, efter nästan ett års tjat och trevligheter, så har ju du äntligen fått tummen i röven, Niklas.
Och sett Matchpoint, som kom tvåa på Emilios lista över goda filmer som jag bör se. Och som Tommy håller väldigt högt.
Ja, det är ju Woodys bästa. Riktigt jävla bra film. En av 2005s bästa filmer. Nu vet jag inte vad riktigt på rak arm här vad som kom ut 2005. Kanske någon X-Men-rulle där. Så.
Säkert. En om året. Vad tycker du, Niklas?
Jag tycker den var fantastiskt bra.
Det var värt pressen från oss.
Det var värt pressen. Ni kunde ha pushat mig lite hårdare så hade jag sett den tidigare.
Men visst är den grym?
Den är jättegrym. Jag håller med Tommy om att det känns nästan som att det inte är Woody som har regisserat. Snarare att Alfred Hitchcock har kommit tillbaka från de döda och tagit Woodys kropp i besittning. Och sen så lämnade han honom i fred igen när det var dags för Room with Love.
Hans thailändska tjej fick ju en exorcist på Woody kanske.
Invecklat.
Kommer en film nästa år.
Men den är ju verkligen tung alltså, om man jämför den med Woodys andra. Alltså det är ju verkligen inte någon... Alltså, den är ju riktigt...
Den är jobbig på ett sätt.
Den är alltså, jobbig. Det är fantastiskt jobbigt att kolla på den.
Ytlig. Som och jag tänkte på det också när jag såg Vicky Kristina Barcelona. Att det Woody gör bäst är de här mörka, ytliga filmerna faktiskt. Inte så mycket, alltså Vicky Kristina Barcelona är ju ett fjanteri. Det är ju en romantisk komedi och han hanterar det så jävla tråkigt och gubbigt. Medan Matchpoint är ju mer svärta och avundsjuka det handlar om.
Gräset är alltid grönare på andra sidan och så vidare.
Precis, och det har väl med Blue Jasmine var väl något liknande tema faktiskt. Det här mörka och svarten som alltid fanns. Tragikomiska hos karaktärerna. Väldigt sorgliga allihopa.
Ja, men mänskliga ändå.
Verkligen.
Så absolut, det var en väldigt bra Woody-film. Jag kan inte bestämma mig för om jag gillar den här bättre än Blue Jasmine faktiskt. Jag tycker de är ganska likvärdiga.
Du håller Blue Jasmine så högt alltså?
Ja, men det var för att det var en sån knockout efter To Roam With Love. Nu visste jag ju lite mer vad han kan gå för. Så, men nu, så två riktigt bra Woody-filmer. Nu måste jag ju också se den där, heter den Take the Money and Run?
Men den skulle jag se.
Risken finns att jag kommer bli besviken.
Risken är att du hatar den, men du måste se den i alla fall.
Ja, och sen blir det inga fler Woody-filmer. Det vore tråkigt.
Min nästa Woody blir väl Han och hennes systrar. Blir det nog. Den har jag hört att det ska vara jättebra.
Mm, just det. Ja, det får bli en följetong det här med Woody Allen. Det är lite olika åsikter, men det är bra.
Ja, det är ju vår tur nu. Vi har ju tvingat Emilio genom oss med Park Chan-wook och David Lynch. Det är väl inte all rätt. Jag tror fan jag har sett mer Woody-filmer än Emilio nästan. Du är en hycklare.
Shut up.
Ja, men vad skönt att du var nöjd. Våra lyssnare kan väl också höra av sig vad de har för favoritbodefilmer. Något som jag och Niklas kanske bör se. Eller Emilio, du har väl inte sett allihopa. Jag är ju också sugen på den här Sweet and Lowdown. Dur och Moll heter den på svenska.
Emilio.
Nej, jag har ingen aning.
Okej, bra.
Du är en hycklare.
Ni kan väl mejla oss på tnepod@gmail.com eller skriva till oss på Facebookgruppen Tommy, Filman, Niklas och Emilio angående Woody-filmer som vi bör se eller kanske akta oss för. Lite varningens finger skulle vi behöva också.
Mm.
Typ den här... Jag vet fan. Den här verkar ju jävligt pruttig faktiskt.
Ja, det är bara att höra av er.
Ja. Och apropå höra... Nej.
Ja,
nästan.
Ja. One Direction.
Ja.
Emilio har varit på pressvisning till och med. Kasta sig in.
Ja, bästa serien någonsin.
Du har ju varit ett fan ganska länge som jag har förstått.
Verkligen.
Jag och Niklas, du skulle ju egentligen också se den här, men det var ju jobb och annat som kom i vägen faktiskt. Så vi ska väl inte håna allt för mycket.
Nej, absolut. Vi saknade det där, det gjorde vi faktiskt.
Kan du berätta om visningen?
Ja, men självklart.
Vad var för målgrupp på?
Grejen är så här.
Vänta. Förra gången vi var på visning så var ju Fredrik Strage och... Vem var med? Jens Pettersson?
Och Jan Olof Andersson och Gunnar Elin. Det gamla gardet.
Ja, precis. Och så, var det inte Gunnar Elin som pekade på Fredrik Strage så skrek över hela vislången. Är du som ska recensera den här?
Nej, jag tror han sa att du har läst serien, va? Så lite nedsättande.
Nej, du ska recensera... Bra, eller jag vet inte fan. Ja, var det det han sa?
Ja, så att han tänkte att han kunde ställa frågor till Strage efter visningen. Om det var något som var oklart.
Ah, jag tyckte han sa, du ska recensera den här.
Jaha,
ja.
Vad fan var det vi såg då?
Kick-Ass 2.
All right, just det. Ja. Ja, nej, ja. Men det...
Det var väldigt hotfullt stämning och du undrar hur det var på One Direction.
Det var inte lika hotfullt, måste jag säga. Det var mer folk.
Oj.
Det var nog den med mest folk faktiskt. Mycket flickvänner som folk var där med. Mycket barn, mycket familjer. En hel del bara fans. Det var lite läskigt. Det var mycket kameror där. Alltså som att de filmade för någon pressgrej. Och det är faktiskt den enda visningen hittills som vi har varit på där det faktiskt var säkerhetsvakter med såna här kikargrejer så för att se om folk filmar eller inte. Så det var ett jävla pådrag, måste jag säga. Men, nej men faktiskt. Om man jämför med det andra som det har varit. Men ingen kö till toan, kan jag säga. På killsidan.
Alla det var kommer nog... byxan redan där.
Nej, men det var nog den bästa med den visningen. Det var väldigt tomt på killsidan av toaletten. Men jag har ju faktiskt ingen koll på de här. Jag vet inte vilka One Direction är.
Du trodde att bandet hette This Is Us, kanske?
Ja, nu precis.
This Is Us,
This Is Us. We're going One Direction. Ja, okej, okay. De är på väg framåt, de här grabbarna. Det går bra. Nej, men så att det var ju Ulrika som ville gå med min flickvän. Och så fick jag de här biljetterna och tänkte, ja, men då kan vi lika gärna gå och kolla. Så jag har ingen aning vilka det är. Jag har aldrig hört någon One Direction-låt. Det är helt främmande för mig. Jag var ju rätt negativt inställd till det här. Jag trodde ju inte att det här skulle bli några bra en och en halv timme.
Armarna i kors.
Väldigt mycket armar i kors. Och lite så här, ja, vad gör man inte för dem man bryr sig om? Men det var otroligt glad att det gick faktiskt. Det var en fantastisk upplevelse. Jag är frälst, måste jag faktiskt säga. Det är ju en och en halv timmars PR-film. Det är ju ingenting annat. Det är inte dokumentär så som... Alltså, det är klart det är en dokumentär, men det är ju bara... Du vet, alltså det är ju en och en halv timmes introvideo när de släpper på folk på scen på X-Factor. Så får man lite så här, vem är det här? Ja, Zayn kommer från den här stan och han gillar att göra det här. Nu hoppas vi det går bra för honom. Plats på scen, Zayn. Liksom. Det är en och en halv timmes sån. Men fan vad de här killarna verkar sköna. Och det verkar vara otroligt mycket oförtjänt hat från penisbefolkningen i världen faktiskt. De verkar assköna. Bara fem snubbar som har kul på scen och har fått chansen att göra någonting de tycker är roligt. Så kör hårt.
Men då, du har kul också när du ser de här små unga tonåringarna.
Jag tycker det var skitkul. Jag tycker de verkar assköna. Det är sådana snubbar som jag skulle vilja hänga med. Ja. Ärligt talat. Ni är ju värdelösa. Jag tycker mycket hellre de här snubbarna än er.
Kommande podcast. One Direction filmar Emilio Spinetti. Och Tommy och Niklas är ut ur leken.
Jag tror ju mer Emilio filmar One Direction med en mobilkamera från väldigt långt avstånd. Eller något annat. Men ja, nej, men det verkar jävligt sköna killar. Och det var en... tycker alla som inte har någon koll på dem faktiskt borde se den här filmen. För att det var rätt trevligt och de verkar mysiga. Och ja.
Jag var ju inställd att jag skulle gå på den här faktiskt.
Mm. Vad hände?
Nej, men innan dess faktiskt så såg jag en kort dokumentär som visades på SVT om dem. Alltså när de kämpade sig upp från X-Factor och allting sånt där. Och vart trollade på Twitter var ju en kille som vart mobbad. Eller vad det var, hur han tog det och sånt där. De är väldigt unga och väldigt nya i branschen.
De var typ 17 bast.
Tog väldigt hårt på en av dem. Och sen började ju ladda ner, lyssna på lite låtar också för att komma in i mood. Men... Det är ju ingen musik för mig. Det är ju pojkpop liksom.
Jag kan ärligt talat säga att jag har börjat lyssna på dem.
Lyssna på dem seriöst för att det är bra eller för att du ska vara så här sarkastisk?
Nej, alltså för att det är catchy som fan.
Vad heter bästa låten då?
Jag gillar Kiss Me, One Thing är bra. Little Things också.
Kanske kan avsluta podcasten med någon av de här hitsen.
Ja, varför inte? Nej, men seriöst, alltså grejen är, det är ju väldigt så här producerat, alltså pop, pojkbandspop. Och det är ju liksom, det är ju inte världens bästa texter och sådär. Men det är så jävla catchy och det är jävligt bra. Och man gick runt och nynnade på grejer efter att jag hade sett filmen direkt. Så det, jag började lyssna på dem faktiskt.
Har du någon favorit av de här fem pojkarna?
Ja, det gör ju lite ont. Alltså, ja, det har jag faktiskt. ja, Det har jag. Jag gillar Niall. Jag tycker han verkar asskön.
Okay. Om du fick hälsa något till... Vad hette han?
Niall.
Okej, okay. Om du fick hälsa något till honom nu.
Ja.
Vad skulle du säga då? Han förstår ju bara engelska också.
Ja.
Så du får ta det på engelska.
Niall, keep doing what you're doing. You're awesome.
Ja, jag ska ju försöka sluta med de här segwayserna, men det går ju inte. kan man säga från ett mörker till ett annat mörker?
Det tycker jag att man kan faktiskt. Vi ska snacka om Orange is the New Black, som är den nya Netflix-serien, Netflix-exklusiv då, som handlar om ett kvinnofängelse i USA. Och det är skaparen av tv-serien Weeds. Har ni sett den?
Det har jag.
Några avsnitt. Jenji Kohan heter hon.
Exakt. Det är hon som har gjort även det här. Grejen är att Orange is the New Black är baserad på en bok av en tjej som heter Piper Kerman. Som i tv-serien heter Piper Chapman. Det är samma då karaktär som det följer. Några av rollerna i den här serien är av Jason Biggs från American Pie, lite otippat. Laura Prepon från That 70 Show. Jag var lite orolig innan jag hoppade på den här fängelseserien, trots all god kritik. För jag var orolig att det skulle bli något i stil med Prison Break. Som en tv-serie som jag var tvungen att sluta titta på efter halva första säsongen eftersom det var så fruktansvärt dåligt. Framförallt krystat, i och med att man hela tiden då ska försöka dra ut på det här med att rymma från fängelset och köra cliffhangers.
Ja, jag såg bara två första avsnittet på Prison Break, sen la jag ner det.
Ja.
Det var ingenting för mig.
Jag såg första, sen inget mer.
Mm. Ja, då har vi enats om att Prison Break är en jävla skitserie.
Men här blir det inte riktigt så på samma sätt. Till att börja med så försöker de inte rymma, utan de sitter där de sitter. Och gör det bästa av situationen. Tommy, vad tyckte du om den här serien?
Nej, men jag var precis som du. Jag var lite smått skeptisk. Varför vet jag inte. Jag hade inte de här Prison Break kontexten i bakhuvudet som du kanske hade. Jag förstår inte riktigt kopplingen.
Ja, men fängelset. Ja. Ja, det satte för djupa spår.
Men den sålde inte riktigt in. Jag fattade inte vad den skulle handla om. Liksom. Det låter rätt så tråkigt att man följer liksom, att det är en tv-serie som utspelar sig på samma plats hela tiden. Jag kunde inte se det framför mig. Men ack, så fel jag hade. Jag trycker igenom den här serien på 3 dagar. Jag var helt fast faktiskt. Även vår gode vän Peter Årvik som lyssnade på det här gjorde väl samma sak. Det gick väldigt snabbt att se den här serien. Och det är väl... Det är så jävla underbara karaktärer. Man älskar ju alla faktiskt som är i den här filmen.
Till och med den elaka vakterna.
Ja, men man gör ju det. Älskar är kanske fel ord, men de
hatar.
Det är väl en hatkärlek liksom. Den här elaka vakten som du pratar om, han är ju vidrig på ett sätt, men han är ju extremt rolig. Och jag tycker de behandlar karaktärer så jävla smart och rätt. Alltså, de är ju karikatyrer, många av dem. Fast de utnyttjar inte det på liksom, de gör ingen stor grej av det. Det är väldigt skickligt skrivet. Jag älskar till exempel en karaktär som heter Scary Eyes, heter de väl?
Crazy Eyes.
Crazy Eyes, så kanske. Som man får reda på, det är inte spoiler precis, men man får reda på in mot mitten av säsongen att hon är ju afroamerikan, men att hon har blivit adopterad av två vita föräldrar. Men de gör ingen kommentar på det, att, eller liksom försöker spela på det, att hon är adopterad och är uppväxt med en vit medelklassfamilj liksom. Utan det bara är så, utan att de liksom gör en grej av det. Och det är ju väldigt så att liksom, de har ju väldigt många som man tror att nu kommer de göra en stereotyp på den här personen. De har ju en äldre tant som sitter inne som är rödhårig som kommer från Ryssland eller liknande. Som man också tror att de ska göra någon slags stereotyp att hon kanske häver i sig vodka bakom köket eller någonting sådär. Men hon är ju helt vanlig person. faktiskt, som alla andra där borta. Och det tycker jag är väldigt, både snyggt och modigt och välskrivet att de behandlar alla de här karaktärerna med så sjukt mycket respekt faktiskt.
Det var ungefär mina punkter också, att det var att det, ja, men det, att det är otroligt välskrivet och att även om det vissa av karaktärerna inledningsvis kan kännas endimensionella så har de ju gömda sidor hos sig som utforskas allt eftersom. Också via mycket smart användande av flashbacks och sånt.
Ja, det är helt underbart. Det är väldigt lätt, inte kanske superoriginellt grepp. Alltså det fungerar precis som Lost liksom. De har ju de här karaktärerna på ön och sen får man liksom vissa avsnitt får liksom gå djupare på en karaktär där de liksom hoppar tillbaks några år tidigare. Hur var de innan och hur hamnar de här och sånt.
Men är det mycket, alltså är det typ så här Arrested Development upplägget att du klipper mellan karaktärer i samma avsnitt eller är det mer Lost att du klipper, alltså det är avsnitt per avsnitt som fokuserar på en ny karaktär?
Ja, det är nog mer avsnitt per avsnitt. Vissa avsnitt kan vara att de inte ens fokuserar på någon karaktär.
Okej, okay, så de försvinner.
Det kan ju vara någon nyckelperson under en karaktär. De har ju en, jag har ju läst på lite om den här, så de har ju en transvestit i den här kvinnofängelset. En snubbe som jobbar som brandman innan och har opererat sig till kvinna. Och så får man ju följa hans liv, hur det var innan. Han har fru och barn och sånt där, hur de tog det. Och jag läste på att han, eller hon, det är ju en riktig transvestit. Och han har ju även en tvillingbrorsa som spelar honom innan han vart transvestit också, som också är med. Aha. Det är jävligt coolt faktiskt.
Ja, men det är sådana grejer som den serien gör sjukt bra. Ja. Alltså de
gör ingen stor grej heller, att han är en transvestit.
Transvestit är ju inte om man gjort en könsoperation.
Nej, precis. Vad säger man?
Transsexuell.
Ja, transsexuell, precis. Men det bara är så. Liksom, hon går runt naken liksom och visar brösten och allting sånt där. Men det är ingen som, och alla vet om det också. Men det är ingen som håller på och kommenterar det eller liksom mobbar den här personen för det. Utan det bara är så.
Ja, man skojar inte bort sådana saker utan man tar det seriöst.
Ja.
Samtidigt som att det är klart, det finns ju en del catfights och motsättningar på fängelset med karaktärer som hatar varandra. Men huvudsakligen så är det oftast ganska fina vänskapsporträtt som målas upp. Tjejerna tar hand om varandra och är snälla. Och jag vet inte, det är det som gör att man ofta blir lite så varm inombords när man ser serien.
Ja. Så det är inte liksom, det är inte Oz?
Nej.
Det har jag inte sett, så jag kan inte.
Oz är väl lite mer mörkt och seriöst. Det här är väl mer svart drama, komedi skulle jag säga. Ibland kan den vara hur rolig som helst. Lite så här girls rolig kan jag anta utan att ha sett Girls. Men lite så här skönklant rolig. Och ibland kan den bli hur mörk som helst. Liksom, och
så lite mörkare version av Weeds.
Ja. Som jag inte heller har sett.
Nej, men Weeds var ju lite mer, alltså det var ju rätt mycket åt komedihållet. Eller det var ju en humorserie. Mm. Men med lite så här mörkare inslag. Men så det här är mer åt det mörkare hållet med lite humorinslag. Ja. Eller vadå?
Det kanske stämmer.
Ja, men verkligen. Det som jag tycker är sämst med serien, tyvärr, är ju seriens huvudkaraktär, Piper Chapman, som spelas av Taylor Schilling. Jag vet inte, hon är nog den mest ointressantaste karaktären, tycker jag, tyvärr. Även fast hon är ju mest en röd tråd genom den här serien. Det är ju alla karaktärer runt om som jag är mer intresserad av. Hennes förhållande mellan Jason Biggs är inte så jätteimponerad av, faktiskt. Eller jag kunde inte bry mig mindre. Då är det mer spännande mellan hennes och Laura Preppens förhållande, faktiskt. Och deras historia.
Mm. Ja.
Men jag tycker inte hon huvudkaraktären är. Jag vet inte, jag har hört att många älskar henne. Men fan, det är någonting som skär i henne, faktiskt.
Alltså, jag vet inte, jag har inga problem. Men och just nu så, nu är jag inne på avsnitt 10 av 13. Jag är inte riktigt minns det klart det. Men just nu är man rätt nyfiken på hur det ska sluta. Och framförallt är man lite nyfiken på hur säsong 2 ska bli. Som ju har fått grönt ljus redan.
Mm.
Det kanske vi inte kan gå in och avslöja så mycket om.
Nej, men man kan väl säga att hon ska ju sitta i fängelset.
Ett år,
va? Ja, ett och ett halvt kanske var till och med.
Mm.
Ja, ungefär där. Och då undrar man ju liksom hur om de är smarta så drar de ju inte ut den här serien. Jag säger liksom max 3 säsonger. Sen kanske det blir lite...
Lite så Breaking Bad, att man vet att man har stakat ut det. Ja, vi ska ha 5 säsonger till exempel. Och så vet man hur man liksom ska göra dramaturgin.
Ja. Och,
då men känns det nästan bättre på ett sätt. Så att man vet att det inte blir kast på slutet.
Ja, men jag kan inte se mer... Jag kan inte se det framför mig mer än 3 säsonger på det här. Då ska det vara väldigt, väldigt bra. Utan det här är en perfekt liksom miniserie, tyckte jag egentligen skulle kunna varit i början. Det ska bli väldigt spännande hur de löser det nu. Det avslutas ju med en cliffhanger såklart, säsong 1. Men som sagt, hon ska ju bara sitta där i ett och ett halvt liksom. Och jag är inte så jättesugen på liksom... Se liksom vad händer sen när de kommer ut ur fängelset. Utan det är ju det här scenariet där inne i själva fängelset liksom, som är det spännande.
Mm.
Hur de överlever.
Ja.
Ja. Nej, men det är väldigt överraskad. En av årets bästa tv-serier. Snäppet sämre än House of Cards faktiskt.
Som jag också vill se nu när jag skaffat Netflix.
Emil, du har inte sett House of Cards?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Du som är såhär politikkåt.
Ja, men det lär, alltså det, den låter ju lovande, men den ligger inte så här jättehögt upp på min lista. Den väntar jag nog faktiskt med ett bra tag, tror jag faktiskt.
Vad har du för lista då?
Då är jag mer sugen på, jag tror nästa
One
serie...
One Direction!
Nej, men nästa serie jag kollar på blir nog Scandal. Om jag ska kolla på något sånt.
Vad är det för något?
Det är en serie, jag har inte sett någonting av den än. Men den handlar, som jag fattade, om en krishanterare. För, ja men typ så här, du vet Lewinsky-skandalen med Bill Clinton. Så ja, men de som kommer in och säger så här, okej, men nu ska vi göra så här, det här löser vi så. Du får gå in i det här radioprogrammet och prata om det här ämnet. Alltså de som styr upp. Och försöker göra damage control människor. Som jag fattade sen. Så att det låter ju askul. Så det blir nog nästa serie i sådana fall. Jag har precis börjat ta mig igenom West Wing igen. Jag sitter ju bara trampar där. Det är liksom...
apropå tv-serie och Breaking Bad. Vi har ju rört lite vidare. Men, Emilio har väl lagt ner den serien. Men Niklas, du tittar väl?
Absolut.
Vad tycker du hittills då?
En femma.
Ja, det är så jävla bra. Men fan, vi tar Breaking Bad sen när säsong 5 är slut. Vi ja. Håller den lite.
Ja, det är 5 avsnitt kvar nu av hela serien.
Ja, ja men för runda av då med Orange is the New Black. Vad säger du Niklas? Är det värt att ta en titt på den här?
Det är absolut. Extremt lätt tittat och givande. Emilio.
Sorry, men nej.
I've been threatened before.
Yeah, but you've never been threatened by me.
Ja, det var ju så självklart att vi ska ju prata om Now You See Me efter ni hörde det där kända citatet.
Det var alltså jag som Morgan Freeman och Emilio som Michael Caine.
That's Sir Michael Caine to you, mate.
Ja, nu räcker det.
Försöker du vara de där The Trip-idioterna eller vad?
Ja. It's more nasal.
Åh, oh, för fan. Får jag prata om The Trip innan?
Ja, det kan vi göra. Svärda serie.
Dåligt. För fan, vilket jävla piss alltså.
Riktigt jävla. Älskar Rob Brydon, men fan vad dålig den var.
Ja, kiss. Ja, ah, vi går vidare då. Men jag var tvungen att få ut det.
Tommy filmar Niklas enords recensioner ju bäst.
Jag ser alltid de där jävla Facebook-uppläggen på YouTube-klipp när de håller på att göra den där Michael Caine-imitationen. Folk lägger upp den en gång i veckan minst alltså.
Seriöst, jag har aldrig sett den. Jag har bara sett, men...
jag har sämre. Du har ju dina vänner i Italien, du har ju inte kommit dit.
Nej, precis.
På en båt är de nu.
Ja. Anyways, Now You See Me.
Now You See Me handlar om 4 trollkarlar som har en show i Las Vegas som...
Är man trollkarlar?
Ja, vad skulle du säga nu?
Magiker. Illusionister. Magiker. Ja. Jag vet inte vad de vill bli kallade. Det kan ju bli rätt fel om man kallar dem för saker.
Be taken seriously.
Det är inga Harry Potter-killar väl?
Nej, alltså, det är fyra trollkarlar som går på en skola.
De har praktik utanför Hogwarts.
KU-utbildning.
KU-utbildning. På ett år så sätter de upp en show i Las Vegas som går ut på att de rånar banker. Det var inte det här som Dumbledore hade tänkt sig.
Han vrider sig i graven.
Rest in peace. Ja, men i alla fall, det gör de ju faktiskt. De rånar banker. Men polisen kan inte sätta dit dem för de här brotten eftersom det, liksom, det går inte att bevisa hur de har gått tillväga. Ja, det var lite luddigt där. Det var för mycket magi där så jag tappade tråden. Men jag tror att det var ungefär så. Men polisen tillsätter då en Interpol-agent från Frankrike och en FBI-agent som då ska samarbeta för att försöka avslöja de här magikerna. Och eftersom FBI-agenten som spelas av Mark Ruffalo, han hatar magi. Så blir den här...
Han kommer inte in på Hogwarts.
Nej, han kommer inte in.
Bitter, han är Petunia i den här situationen.
Ja, men jakten blir liksom extra personlig för honom. Och gör att han, filmen igenom är mycket liksom irriterad på de här Four Horsemen-karaktärerna som magikerna kallar sig. Och de ligger alltid steget före. Vilket gör att det blir väldigt frustrerande för honom och för oss också, tycker jag. I alla fall, Emilio, tror du på magi? Köper du det här konceptet?
Va? Alltså, men det är det som är grejen. Jag älskar alltså magi som jag älskar illusioner och det här hur fan gjorde han det där, och det tycker jag är fantastiskt och jag älskar det. Men problemet i det här är att det är en fucking film, så de kan göra vad fan de vill för de har CG och datorer och liksom så här, och det blir så jävla tråkigt för det är så här, ingenting är ju kul att kolla på, för det är ju bara alltså det är ju lika magiskt som Harry Potter.
Jo.
Det är liksom, jag tror inte på när hon hoppar in i en bubbla och flyger iväg liksom över scenen. Det är så här, ja men vad fan, det är ju en jävla green screen, det är inte så jävla coolt. Liksom. Det gör vad fan de vill. Och i sådana fall är det ju tråkigt, då hade de ju kunnat göra ännu större grejer. Det hade varit så här, nu blev hon ett Eiffeltorn för att fuck allt, vi har en dator. Liksom det, ja, men det är så jävla tråkigt.
Magin försvinner.
Ja, precis.
Nej,
förlåt. Ja, nej, alltså jag måste säga att jag tyckte det här var en ganska dålig film.
Jag
kände mig lite som den här Mark Ruffalos detektivkaraktär. Irriterad och stressad hela filmen igen. För att det är precis det som Emilio säger, att det blir trist i och med att liksom, allt de gör... Det blir ju ingen sport att försöka komma på hur de gör sina tricks eftersom man kan göra precis hur som helst. Och man kan tända upp skyskrapor hit och dit och ha sig och... Ja, utan att det blir några konsekvenser. Så, ja. Och särskilt det här också med att en av magikerna spelade Woody Harrelson. Hans specialförmåga går ut på hypnos. Vilket är ett otroligt töntigt berättarknep. Som gör att man också kan komma undan med lite vad som
helst. Ja, det var, nej, för att han var hypnotiserad.
Han var hypnotiserad, så ja. Då glömde jag.
Ja. Va? Okay.
Femma.
Ja, nej, men, och så är det, du vet, förutsägbara twistar och liksom, eller inte, jag ska inte säga att förutsägbara twistar, men det den gör är att den skjuter sig själv något otroligt i fötterna när den ska liksom presentera de här twistarna. För att du får reda på det liksom det här halva ögonblicket innan de berättar det. Så man bara, jaha, var det så? Och sen kommer de med, nej, för det var så här. Och man bara, jo, men du förklarar ju just det. Alltså, du kan inte ha ett stort avslöjande om någonting när du redan har berättat hur det är. Jaha, men den här twisten då som är så här. Och det är så här. Man bara, men du har redan förklarat det. Du kan inte dra av skynket efter, och liksom visa att det är ett lejon när du redan har förklarat introt att det är ett lejon under det här skynket.
Jag ser fram emot mig hur du sitter och skäller på tvn. Du kan inte göra så här. Går inte.
Jag gjorde det faktiskt.
Tommy, du har varit...
Riksat åt att hålla käften, för jag bara skrek åt tvn och de gjorde någonting.
Tommy, du tyckte det här var underhållande ändå.
Jag sitter ju svettas här nu. Alltså grejen är, för jag älskar ju Christopher Nolans film The Prestige. Den är extremt skicklig och rolig på det sättet att de förklarar ju halvt väldigt logiskt hur de gör de här tricken faktiskt.
Även den med Michael Caine.
Ja, men det är ju som ni säger att de gör lite som de vill här. Den är inte alls som Prestige, utan det känns som de har så här sjukt mycket pengar och vi kan göra allting och det är sjukt ologiskt allting. Och jag tycker, det fattar man efter typ 2 minuter in i filmen. Så då var det bara för mig att luta mig tillbaks och join the ride. Och det gjorde jag verkligen när de har sin första scenföreställning i Las Vegas. När jag tror Jesse Eisenberg och Woody Harrelson som springer på scenen mitt emot varandra. Och hoppar upp i luften och high-fivar varandra.
Det är magivärldens One Direction.
Och den här CG-publiken som bara låter som Track and Field från Nintendo 8-bitar. Så här.
Någon som står och blåser i en...
Alltså, det finns 2 olika skämskuddar. Det finns en skämskudde för att det här är så jävla pissdåligt. Alltså, man blir frustrerad dåligt. Och det finns en skämskudde... Det är så dåligt så det blir så bra. Alltså jag sitter ju nästan och väntar på att nästa klyscha eller nästa skämsgrej ska komma in. Och det gjorde de bara haglade in. Strösslade på rejält alltså.
Du bockade av dem en efter en liksom.
Ja, jag hade skitkul. Jag körde ju Emilios lilla taktik. Jag var ju berusad också.
Och det funkar, ja, men jag ser, det är det som krävs liksom.
Du hade precis fått lön och var...
Ja, just det. Det var precis dagen efter löning. Alla räkningar och sånt var betalt. Det var bara att fylla upp mig. Jag satt med en sån där keps med 2 ölburkar och sugrör in i käften. Nu kör vi.
Ja, men då förstår jag att du ändå hade rätt kul. Jag satt ju med armarna i kors och hade inga pengar på kontot.
Nej, men jag hade ändå hoppats på den här, men fan vad besviken jag blev.
Jag tror det blir nog vad man gör till. Alltså, jag och Niklas såg ju början på Scary Movie 5 för några dagar sedan. Vi hade ju extremt kul åt en scen med en apa. Som är så jävla dålig scenen. Jag vet inte, vi såg väl den scenen kanske 3 gånger och ringde över några vänner till oss. Som fick också vara med och se på den scenen. Ja. Men jag tror inte jag skulle haft lika kul om jag såg den scenen helt själv. Förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår absolut.
Det blir nog lite vad man gör det till. Alltså...
Ja. Men samtidigt så ser man ju ändå...
Jag ser under... bara den här high-five-scenen framför mig hela tiden. Jag kan inte sova på nätterna längre. Det är så otäckt.
Var det inte en sån scen med i Zombieland också? Där de ju 2 är med.
Ja, okej. Okay.
Tror det. Det här är fortsättningen liksom. Sadla dem.
Men jag har extremt, alltså jag älskar de här scenerna när de har den här live-showen. För de har ju, man ser ju att de har en sån jävla hybris uppe på scenen alltså. Och ska hålla på och prata och hålla coola tal och sånt där. Well, Jerry, what do you think about this? Och låter som sportkommentatorer nästan. Amerikanska sportkommentatorer när de är uppe på scenen och snackar med varandra. Mm. Publiken låter som Track and Field fortfarande.
ja, men jag håller med Emilio att det var synd att det blev så här. För jag hade också lite förhoppningar. Det var många av skådisar som jag gillade och tyckte konceptet med så här, Ocean's Eleven fast med magi lät ju ganska kul i alla fall på pappret. Men det var inte mycket jag gillade i slutändan. Jag gillade Morgan Freemans lite så här bittra karaktär. Där fanns det lite svärta. Han
den
som
surpuppan som bara går ut och misslyckad magiker och bara nej, du var inte alls magik, du är så här.
Ja, han går runt så och avslöjar trick och förstör andras föreställningar. Det är hans grej. Och det tyckte jag var... Där kunde man spinna vidare på något.
Jag vill se spinoffer på honom. Eller på det här med han på så barnkalas. Som går runt och så här förstör för födelsedagar för barn. Så bara, nu. Han hade kortet i rockarmen.
Det kommer ju nu snackas om Now You See Me 2. Det kan ju bli någon typ av prequel där kanske med Morgan Freemans karaktär. För jag tycker att...
Det har ju gått extremt bra för den här filmen faktiskt.
Jo, men exakt.
Jävla bra har det gått.
Och det var därför jag trodde liksom att... Ah, shit, det här är liksom sommarens Dark Horse. Som, vilket det också är, men jag trodde också att den skulle vara väldigt bra. Men sen så tänkte jag ju också lite att det var Louis Leterrier. Som är en ganska medioker regissör. Med tråkiga filmer som... Clash of the Titans och
Hulken
bakom sig. Så då tänkte jag att ja, man kanske inte ska hoppas så jättemycket ändå. Och så, men ja,
förväntningarna var för... Jag fattar inte slutet. Alltså så här...
Slutet.
Du ska bara njuta, Emilio.
Nej, men vad fan hände där?
En av de sämre sluttwisterna jag sett någonsin, tror jag.
Men twisten var ju sämst. Och det är också så här... Jag hatar, alltså, jag vill inte spoila för mycket. Det ska jag inte göra, även fast jag var värdelös. Ni borde inte se den här filmen. Så, alltså, jag hatar sån här, när det ska vara en sån fantastisk twist.
Som att, är helt omöjlig att lista ut.
Ja, för att de väger...
Alltså, det är liksom, alltså,
det är så här, grejen är, du kan antingen lura en publik, eller så kan du ljuga för en publik. Och du kan liksom, om, alltså, nu kommer jag inte på några bra exempel, men det är så här, alltså, typ, de omutbara, nej, vad säger jag, de misstänkta, Kevin Spacey kanske så säger, spoiler, där är liksom så här, när du ser om den filmen, när du vet twisten och ser om den så kan du ju säkert lista ut det, då kan du ju så här, kolla efter grejer, så bara, ja men där är det och där är det. Liksom om du kollar på saker i bakgrunden och sådär. Men här är det ju så här. Nej. Nej. De har bara ljugit dig rakt upp i ansiktet i hela filmen. Ja. Det finns ingenting som avslöjar liksom så här, vad det skulle kunna vara. Och då är det bara tråkigt. Det blir ju liksom ingen så här. Det blir ju ingen hjärngympa.
Det känns som du har varit ihop med en flickvän i 3 år. Och sen har hon varit otrogen mot dig. Alla dessa 3 år nästan.
Inte riktigt om jag skulle dra den liknelsen. Vi vet inte vad som har hänt. Men nej, Tommy, nej.
Det är uppgiven
twist. Är det någonting du vill prata om?
Nej, men jag hade väldigt kul när jag såg den här filmen. Men jag köper er kritik, verkligen. Det gör jag. Men fan, jag hade så jävla... Jag kommer inte se om den, det kommer jag inte göra. Men... Det kommer jag säkert göra. När
jag kommer se om den här, för nu vill jag se om det faktiskt finns någonting som, så här, som man kan plocka upp vad twisten är.
Ja, du får gärna göra det.
Det kommer inte så jävla mycket om. Det här råneriet och allting sånt där, det skiter rätt så fullständigt i, och twisten i slutet. Och Morgan Freeman tyckte jag var jättedålig. Jag kunde inte bli med mindre om hans karaktär, men fan, den där high-fiven på scenen satt så himla bra. Ja, är du redo?
Men ge mig en
segway. Segway från helvetet.
Från ett helvete till ett annat.
James Wans nya film. Segwayn från helvetet.
Mördar segwayn. Saker runt. Kör över folk.
Ja, tror ni på spöken? Ja, ta över, Emilio. Det
ja. Ja. Från ett helvete till ett annat. The Conjuring blir vår sista film för det här avsnittet. Och det är James Wan som har regisserat den här Hollywood-skräckisen baserad på Ed och, vad heter hon, Lorraine?
Lorraine.
Ja, Ed och Lorraine Warrens historia och deras liv. De här kända, inom citationstecken, spökjägarna från 70-talet. Vi får följa en familj som flyttar till ett nytt hus som självklart är hemsökt. Som nya hus så ofta är.
Och, nya hus?
Det är ett gammalt hus.
Ja, men det är ju nytt för dem. Alltså, man flyttar ju till ett nytt hus.
Men huset är väl fortfarande gammalt?
Ja, huset är ju gammalt. Det har ju stått där. Det är därför de kan flytta till det. För att det finns. Men det är självklart hemsökt av diverse roliga små varelser. Och nu måste de rädda sina skinn. Och då tar de in de här Ed och Lorraine för att hjälpa dem med det.
Det är för dyrt för att flytta.
Precis, det är för dyrt för att flytta. Vilket, men jag tycker det är så jävla skön också den här, i filmen. Och frågades, men varför flyttar ni inte bara? De bara, pengar. Va? Nej, sant.
De säger väl att de har investerat alla sina pengar i huset. Mm. Så att det går inte riktigt att flytta.
Mm. Nej, men det är ju också, det är den förklaringen man vill ha i alla de här skräckfilmerna. När man tänker, vad fan, bara gå, flytta.
Det är inte så lätt alla gånger.
Nej, precis. Nej.
Se på Niklas, hur länge har du bott där borta?
Ja, 5 år nu tror jag.
Och det spökar. Du står ju fortfarande i vardagsrummet.
Ja. Tycker jag är lite taskigt av dig också. Nu ska du hyra ut ditt spökiga sovrum till någon annan. Liksom. Det, är det bara för att du vill ha en sån här bufferzon? Du vill ha östblocken så att så här, de tar dem först liksom.
Det är ju fjärde gången Niklas ser ut det här rummet. Alla försvinner ju som flyttar in det. Spårlöst.
Ja. Jag tar emot intresseanmälningar sen. Men ja, så är det.
Ja, nej, men det här är ju faktiskt... Jag är ingen så skräckismänniska. Det är väl du, Niklas?
Det är jag. Tommy har ju sparade ju filmen tills jag var redo att se den. Och så såg vi den tillsammans.
Ja, hur var det?
Det var intensivt.
Det var det. Att jag är ingen skräckismänniska och jag ser nästan aldrig sånt. Och när jag gör det så är det oftast inte sådana här Hollywood-skräckisar. Men av det jag har sett så, det här var ju fan bra. Alltså det var en av de bättre Hollywood-skräcksfilmerna som jag har sett på väldigt länge, måste jag säga. Jag såg den själv. På kvällen. Lite obehagligt, måste jag säga. Gärna mycket lampor tänt efteråt. Och sen var jag tvungen att dricka en halv flaska bourbon och kolla på massa stand-up efteråt för att kunna gå och lägga mig.
Shit. Ja, gott betyg.
Ja, verkligen.
Och nu sitter vi här och spelar in.
Ja.
Ja, jag måste säga att mina tidigare erfarenheter av James Wan är bara första sovfilmen. Som jag tyckte hade en intressant premiss men som slarvades bort. Mest på grund av att det var så jävla dåliga skådisar. Men,
ja, du tycker inte om så, första?
Nej, tyvärr.
Den gillar jag.
Ja, jag gillar också den jättemycket.
Jag gillar premissen, men inte mycket mer än så. Men sen, nu har han ju faktiskt fått lite mer budget att röra sig med. Han har väldigt bra skådisar, tycker jag. Både de som spelar familjen och de som spelar spökjägarna.
Kan jag säga att han kanske är på väg uppåt nu då efter det här? För han står ju på Fast and Furious 7 till exempel. This guy is going places.
Nej, men det går ju jättebra för honom. Han har ju succéhit med Insidious har det varit också. Sen var ju Hideo Kojima, för de som inte vet vem det är, hyllade ju häromdagen på Twitter hans Death Sentence film med Kevin Bacon. Och sa att den ska tydligen vara han sa att den var svinbra och att det är James Wans bästa film. Jag har inte sett den förstås, men efter Hideo Kojimas dåliga smak så är jag inte mer än sugen serien förstås.
Det är Metal Gear Solid-mannen.
Precis.
Ja. Nej, alltså jag har inte sett Insidious. Tvåan kom ju nu i höst. Men jag såg en trailer för Insidious och då blev jag lite så här besviken för att det kändes lite som samma upplägg med ett hemsökt hus och så kommer det då ett team som sätter upp lite kameror och ska liksom börja kolla liksom vad de här gastarna vill och så vidare. Ni har ju sett Insidious väl?
Nej.
Jag har sett den.
Är det ungefär liknande fast i nutid?
Om jag ska vara ärlig så kommer jag fan knappt ihåg någonting från Insidious. För jag vet att jag tyckte den var rätt så dålig. Den börjar bra men den ballar ur i slutet. Precis som The Conjuring. Alltså de är väl rätt så lika faktiskt. Börjar bra, ballar ur.
Ja. Skräckfilmer gör ju tyvärr det, men jag tycker ändå att den här ballar inte ur lika mycket som om man tänker Mamma till exempel, som spårade ur totalt.
Fy fan.
Fast den spårade väl ur på fel sätt, att det vart väl lite för mycket effekter och sånt där.
Ja.
Men den här ballar ju väl visst mot slutet, är det väl bara kaos det känns.
Ja, fast jag tyckte det var ett skönt kaos, för alltså det var ju inte CGI-effekter utan det var mer... något man kunde ta på något sätt.
Fast då blir det ingen läskigt längre, känner jag. När alla spöken liksom kommer på direkten. När det händer saker hela tiden.
Nej.
Då blir det rätt så förutsägbart. Och då sitter man mest, då blir det mest som en actionfilm helt plötsligt, tycker jag faktiskt. Då blir det inte läskigt, utan då blir det mer frustrerande. För mig i alla fall.
Mm. Jag kan hålla med. Men jag tyckte det var väl lite på slutet. Så här 20 sista minuterna. Som den kanske i så fall.
Ja, för att den är ju... Hur lång är den? Den är 1,40, va?
Ja,
så den är inte superlång. Men den är ändå så här, jag tycker den bygger upp väldigt länge till den här slutbiten som är lite så här, lite som du säger, Tom, lite för mycket, lite rörig. Men själva uppbyggnaden tycker jag är skitbra och den håller på jävligt länge. Efter halva filmen så kände jag fortfarande så här, lite så här, okej, men vad är det som kommer liksom, vart ska de någonstans? Vart är det Det var ju fortfarande bara typ så här, det spökar lite i huset och vi vet inte vad det är. Det tog väldigt lång tid för den att faktiskt komma någon vart. Vilket jag tycker är positivt. För att det är uppbyggnaden som är läskig.
Ja, de läskigaste scenerna tycker jag är när man inte ser så himla mycket. Det finns ju, det förekommer en slags klapplek.
Åh, oh, fy fan.
Klappjakten. Svartsnäger kommer då.
Ja, klappjakten kommer.
Det är du klappar till barnen i ansiktet så här.
Ja, nej, men det är väl...
Alltså fy fan, alltså, om jag skulle hemma nu och bara höra den där klappen, nej. Så jävla vidrigt.
Ingen fara, säger Tommy.
Jag bor ju...
Nej, men ja. Alltså jag gillar som, alltså, det är ju en ganska standard spökhistoria. Den har ju inte direkt någon twist eller något som gör att det liksom sträcker sig över att, och blir ett mästerverk, som till exempel The Others eller någon sån där film som har den där extra knorren. Men den är ju extremt välgjord, välspelad. Och sen att den utspelar sig på 70-talet tycker jag gör sitt också. För jag tycker det är något obehagligt med liksom 70-talshus, möbler, tapeter,
men det är också att det är, liksom, det är tillräckligt... de är lite läskiga. Men det är, liksom, det är tillräckligt analogt för att det ska bli ännu läskigare.
Ja, men jag, precis. Och så inga så här liksom tråkiga CGI monster. Det var ju väldigt
avskalat.
Dörrar som knarrar lite och ett piano som spelar av sig själv, lite klappar här och där. Ja, jag tyckte han gjorde ett bra jobb, James Wan, med att bygga upp det. Mm. Även om visst slutet som så ofta inte är det bästa med filmen. Och så gillar jag då att man kan dra så mycket paralleller till gamla skräckisar som Poltergeist och Exorcisten. Det var lite old school skräckfilm. Jag tycker det är befriande efter alla Paranormal Activity-filmer och så vidare.
Ja. Nej, jag är inte lika imponerad, tyvärr faktiskt. Jag såg ju, som jag sa, den här med dig, Niklas. Du är du som gjorde hela filmen. Du stal ju showen. Ja. För jag kan inte, jag vet ju själv att om jag ser en sån här film själv så sitter jag med armarna i kors och sitter och fnyser. Du har ju något problem. Du blir väldigt rädd väldigt lätt och börjar gapa och skrika och hoppa och sånt där, vilket gör mig väldigt nervös.
Ja. När kommer nästa skrik liksom?
Ja, precis. Ja. Vi kan få höra hur det låter nästan när du skriker.
Åh, jävlar! Vad dåligt.
Jag gillar det. Jag älskar det faktiskt. Men tyvärr tappar jag även fokuset så snabbt från den här filmen. För jag kan se från flera mils avstånd nästan hur det kommer sluta. Och jag tycker de använder lite för mycket klyschor. Det här med att du säger dörrar som knarrar och öppnar sig. Jag tycker det är ett tråkigt knep faktiskt för att man ska bli rädd. Jag ser nytt och fräscht i den här filmen. Det är ju som du säger en hyllning till kanske sådana här lite Poltergeist-filmer och Exorcisten. Men jag vet inte om det gör det filmen så mycket bättre för det. Eller? The Others som vi nämnde alldeles nyss är ju 1000 gånger bättre än den här. Den har ju någon helt annan story i sig. Ett mysterium har ju den i sig, tycker jag. Det här finns väl inget mysterium, tycker jag.
Nej, det gör det väl inte. Det är väl mest att de bara vill...
Ja, och det känns ju väldigt tråkigt. De ringer ju liksom Ghostbusters och så ska de liksom suga ut de här spökena i huset. Medan The Others är väl... Då använder de väl lite av andra knep.
Jo.
Vad var grejen Others, också med dockan i början? Alltså...
Det såg jag som en direkt hyllning till Poltergeists clown-dockan.
Jo, men och sen var den mer liksom typ resten av filmen. Fast ändå inte.
Det var väl ett känt case de kanske hade. Men den är ju verklighetsbaserad den här filmen. Jag vet inte om vi sa det.
Ja, vi sa att den handlade om dem. Men ja. Men vad fan. Alltså, sen är det ju verklighetsbaserat och skräckfilms verklighetsbaserat. Det är ju två helt olika grejer. Men att dockan liksom är med jättemycket i början. Man tänker, okej, den här kommer vara jätteviktig. Sen, nej, den gör ingenting. Den är med ett par gånger. Liksom, men den gör ingenting. Den bara är där. Man trodde den skulle ha mycket större roll, men nej.
Det är väl en liten plantering mot slutet, är det inte det? Nu ska vi inte avslöja för mycket, men...
Nej, men precis, men det, alltså, oh, nej. Ja. Skitsamma.
Jag hade velat att den hade haft en större roll.
Ja, men faktiskt.
En talande roll.
Alla talar svenska kanske.
Nej. Hello, Sydney!
What's your favorite scary movie?
Not Conjuring, right? Alltså, se den här med någon som är lättskrämd, säger jag. Alltså, det gjorde ju för mig hela filmen. Om jag skulle sätta den själv så hade jag ju satt ännu lägre betyg. Men jag tycker inte den... Jag ser inte fram emot uppföljaren som ska komma.
Nej, men... Bättre eller sämre än Insidious, kan du säga?
Det är samma skit, tycker jag nästan. Tyvärr. Nej, men den här var väl snäppet bättre förstås. Det tycker jag. Det var ju som sagt skådespelarna som räddade hela filmen. Insidious har vi bara... Då är ju förstås Patrick Wilson också med den.
Nu hade vi Vera Farmiga och hon är fantastiskt bra, tycker jag.
Ja, jättebra.
De hade så jävla ostiga scener.
Vadå då?
Mot josten ser ni. Oh-oh. No pun intended.
Nej, men fy fan.
Utveckla.
Nej, men bara så här sjukt tråkiga jävla... Så här typ... Remember what you said on our wedding night? Can we do it one more time? After that. Och man bara, men skjut er båda två. Seriöst. Det var så tråkigt. Det var så tråkiga scener de två. Det var så jävla ostigt manus.
Vad negativ du blev helt
plötsligt. Jo, nej men seriöst.
Alltså, join the dark side, Emilio.
Det var verkligen så här. Det var typ det jag störde mig på den här filmen. Resten tycker jag var rätt skönt. Jag tycker den var, som sagt, en av de bättre Hollywood-skräckisarna. Men just det där, alltså det är fan. Det går ju inte att ursäkta med att det var så här, men det är bara en skräckis. Det behöver inte vara så jävla tungt manus. Bara, jo, det måste det faktiskt.
Har du sett The Others, Emilio?
Nej, det har jag inte.
Då blir ju det tips.
Det blir din match point. Varsågod, ta ett år på det.
Ja,
exakt. Ja, men det är väl lite blandade känslor för den här filmen då. Jag säger att man kan faktiskt skita i den om man är cynisk som jag är. Att man faller inte för de här lätta spöktricken. Alltså, om man vill ha något djupare som The Others eller något annat liknande så kan man skita i den här filmen faktiskt. Om man hatar Insidious så tycker jag att man kan skita i den här, verkligen.
Jag säger att det är årets bästa skräckis.
Bästa film tror jag skulle säga. För fan. Det var en...
Det var nära ögat.
Ja, en skräckupplevelse för mig.
Alltså, jag känner att jag kan faktiskt flika in min lista nu. För den har ju lite att göra med The Conjuring. Om det är okej, om ni var klara.
Ja då.
Risk för att Tommy kommer bli besviken på listan, men i alla fall, jag har rankat...
Tre bästa koreanska rätterna.
Nej, det blir de tre bästa hemsökta husen i filmernas värld.
Oh.
Ja, jag tror mer än verkligheten. Då tänker jag på Röda huset vid Trollbolaskolan.
Som de rev sen, ja. Och byggde ett nytt hus på den. Ja. Inte så smart.
Nej.
Ja, det var plats tre. Mitt sovrum plats två. Och sen... Sen blir det inget mer. Nej, men i filmernas värld. Men det kan ju också finnas verklighetsförankring. Vi får se. Yes, plats tre. Även fast jag inte riktigt tycker att den kanske håller idag, så vill jag säga Poltergeist. Där The Conjuring har ju hämtat väldigt mycket inspiration ifrån. Vanliga, det här med familjen som flyttar in i ett... gammalt hus som har blivit nytt. lite förvånad att man inte har försökt sig på en ny inspelning av den här klassiken ändå. För det känns som att det är på sin plats. För det är effekterna som inte riktigt håller idag. Tommy, du är väl ett fan?
Ja, Poltergeist?
Mm.
Ja, men jag har inte sett den på jättelänge.
Nej.
Men jag har inte vågat sett om den sen du tog sågaren. Det där minnet säger att det är en helt underbar film, men som sagt, jag har inte sett den på 15 år eller någonting sånt där. Så.
Då är det kanske något man inte ska se om då?
Nej, precis, som jag inte vågar spela om Silent Hill 2.
Nej, Petro Thomas sågade det spelet nu här i, apropå att du sågade Deadly Premonition. Men det kan vi ta sen.
Det var jävligt relevant.
Vi tar det efter podden.
Vi tar det efter podden. Det var plats tre. Ett bra, schysst, hemsökt hus. Plats två House on Haunted Hill, nyinspelningen. Är det något ni är bekanta med?
Nej. Är det ett hus där? Inte det bara ett sjukhus? Eller är det samma grej för dig?
Det är samma grej för mig.
Okay.
En byggnad.
Okej.
Jo, men grejen är så här, alltså den handlar ju om den här excentriska miljonären som hyr ett hus till sin frus födelsedag. Och så riggar han de här labyrintaktiga korridorerna med spökeffekter och fällor för att skrämma gästerna. Men tyvärr för festdeltagarna så är ju huset en gammal vårdanstalt då, ett asylum, där patienterna torterades och experimenterades med. Så nu är deras spöken tillbaka och minst sagt irriterade på de här festdeltagarna.
Irriterade?
Ja, minst sagt.
Come men... to my house.
Excuse me. Nej, men jag tycker det är en kul och fräsch tagning då av en gammal skräckklassiker som jag förvisso inte har sett. Men bra skådisar som Famke Janssen och Jeffrey Rush. Har ni sett den här?
Ja.
Inte jätte...
Jo, men den såg jag också... Jag bara sett den en gång. Då såg jag den på bio precis när den kom ut. Och då älskar jag den. Sen har jag inte vågat sätta om den.
Av annan anledning att den var läskig.
Alltså, ja, men jag tyckte att den var otäckt. Det gjorde jag faktiskt. Jag hade väldigt kul när jag såg den på bio. Men sen när jag hör andra prata om den så såg jag om den med knölarna. Jag är ju bara tyst bredvid då. Det viktiga jag mig här.
Den här listan kanske är så här, tre filmer som... Vi minns som bra, men som inte är så jäkla bra egentligen. Det beror på. För nu på plats ett så blir...
Den faller väl också ner mot slutet.
Ja, det gör den totalt. Så nu när du säger det så kanske inte jättebra idag. Tveksamt. Gjordes en annan nyinspelning som hette The Haunting som var riktigt dålig. Med Liam Neeson och Owen Wilson. Ett riktigt haveri. Med Jan de Bont som regisserade Speed men som inte riktigt var lika bra på skräck, tyvärr. Så den kan ni skippa. Däremot så måste ju alla se The Shining som har Overlook-hotellet. Som jag ser som världens otäckaste spökhus. Kan man säga så?
Mm.
Du säger ju att det här inte ens är en skräckfilm, Emilio.
The Shining?
Ja.
Ja, nej, det vet jag inte riktigt om jag tycker att det är. Men det är jävligt creepy är det. Och som hus så tycker jag definitivt det platsar på den här listan.
Det är också ju... det bjuder till med stora festligheter där huset på kvällstid.
Ja. Fan, det när vi pratar om det, det är nog det The Conjuring fattar sig det. Och jag tror inte det är någon annan film som har gjort det. Det här surrealistiska skräcken som The Shining har, den är ju så otäck.
Mm.
Lloyd i baren och heter han väl? Heter inte Lloyd?
Jo, bartenden, exakt.
Ja. Helt underbar igen. Och sen har vi även den här vad fan heter för någonting? Piccolon kanske det är eller något liknande som jobbar där som suger av någon som är utklädd till en hund.
Exakt.
Den scenen kryper hela kroppen på mig.
Och det är så bra för det följs liksom aldrig upp vad det är för någonting.
Nej, bara att de är i ett rum och så bara...
De är bara där.
Ja. Jag tror nog det är kanske som The Conjuring skulle ha. Lite mer sådana här...
Hundavsugningar.
Ja, men verkligen. Varför inte? Istället för att de har en hund som dör på trädgården liksom, skånsen heter. Det är ju för jävligt faktiskt. The Conjuring blir bara sämre och sämre. Man ska nog... Fan att vi inte har sett några fler sådana filmer efter The Shining faktiskt. Det kanske finns det tycker jag också folk kan rekommendera oss. För det skulle jag vilja se. Surrealistiska skräckfilmer faktiskt. Det tycker jag väl ändå Shining är lite.
Vad fan hette den där filmen vi såg förut? Och vi snackade om i något avsnitt. Den där men den gamla skräckfilmen med hans snubben. De skriver böcker och de hamnar i någon stad.
Aha,
Sinister.
Nej.
Sinister. Nej.
Nej, 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 nej.
Mouth of Madness.
Ja, just det. Just. Sam Neill.
Mm.
Den är ju också utspårad och tar ut svängarna.
Ja.
Precis som The Shining.
Jättebra är den.
Den är jävligt bra. Men den är också jättegammal.
Jo, det är den.
Ja.
Mm.
Men kanske håller då som The Shining.
Jo, men det är det men vi behöver en liten uppsving kanske.
Jaha, mer
ny produktion.
Alltså. Ja. Ja, det känns ju lite som ni är inne på att The Conjuring tar ju inte ut svängarna på samma sätt. Den kör ju på säkra kort. Gamla beprövade knep. Och nu är den ju extremt välgjord. Och kommer därför undan. Men ja, alltså någonting nytt skulle vara kul att se.
Vi eftersöker Piccolo som suger av hundar. Någonstans där vill vi ha.
Ja, där tar vi avstamp på så.
Ja, men det är perfekt faktiskt. Mm. Tvillingar i korridoren kan vi skita i.
Ja, det är lite gjort. Ja. Ja. Har ni något hemsökt hus utöver, eller var det
bra? Du missade ju huset som Gud glömde.
Huset som Niklas glömde också.
Som även de här två spökjägarna var inblandade i.
Ja, är det den som heter Amityville
Horror?
Just det.
Precis, det är dit de åker i slutet ju.
Är det då en eventuell två kan...
Mm. Ja, det kanske det är. Men de säger ju att de ska ju åka till Long Island ju. Det är ju där Amityville Horror utspelade sig i verkligheten.
Då börjar bitarna falla på plats. Fast du är fortfarande inte peppad på en två.
Conjuring 2, nej. Nej. Men jag har för mig huset som Gud glömde väl rätt så Kiss faktiskt.
Men det är en sån gammal...
Ja, det finns ju två stycken. De gjorde ju en remake på den också.
Ryan Reynolds. Skrämmande. Green Lantern i ett hemsökt hus.
Och sen var inte What Lies Beneath...
Jo, med Harrison Ford och Michelle Pfeiffer.
Precis.
Den var lite mysig, hör för mig. Mysskräckis.
Det var väl någon otäck spöke som började skriva på speglarna.
Just det. Den var ganska ruggig, hör för mig. Ja.
Jag kommer ihåg när jag var liten och kollade på Rose Red. Det tyckte jag var jävligt obehagligt.
Är det Stephen King?
Nej. Ja. Det som gick som så här tv-serie.
Miniserie var det?
Ja, det var en 3 timmars film typ. Mm. 4 kanske. Det tycker jag var jävligt obehagligt.
Det är den när de springer runt på så här en trädgård.
Typ så
trädgård.
Växthus typ.
Ja. Jag har också sett den med far min. Nu. Ghost Ship då?
Ja, just det.
Jag hade blivit mer imponerad om du hade tagit spökskepp.
Spökskepp. Lite smalare kategori.
Kanske blir nästa vecka.
Ghost Ship och Titanic.
Jack kommer tillbaks.
You forgot me, Rosie. Ja, men vi avrundar det här. Vi vet inte riktigt vad vi ska prata om nästa vecka. Kanske Pain and Gain.
Eventuellt blir det så.
Mm. Men jag tycker att man kan gå in på Daytona faktiskt och rösta på oss. Är det för sent eller?
Nej, det är inte för sent.
Det är inte för sent. Det är bara att klicka in på Daytonas hemsida där vi är nominerade i två kategorier. Bästa podcast och...
Bästa kultur och nöje.
Bästa kultur och nöje. Det vore svinbussigt så vi får lite hybris kanske lite. Ja. Får man väl.
Som att vi inte har det.
Mer hybris.
Ja, mer. Precis. Och kom gärna med frågor, punkter, åsikter, ris eller ros. Det kan ni göra på så lättast på tnepod@gmail.com. Eller så kan ni logga in på vår aktiva Facebook-sida. Tommy filmar Niklas och Emilio. Skriv vad ni tycker. Gärna rekommendera en film som ni tycker att vi ska recensera. Det gör vi jättegärna.
Mm. Så länge det inte är Now You See Me 2.
Hej då!
Hello.
Tack för att ni lyssnade.